Från vad vi vet, det här är Perspektiv.
Vi är ju väldigt lika.
Ni har Patagonia-tröjor allihopa.
Ja, men om man känner en miljöpartist i Sverige så kan man sätta sig på middag med en miljöpartist från liksom södra Tyskland eller Spanien.
Europaparlamentet är Sveriges andra parlament. Här utformas direktiv och lagstiftning som påverkar svenska lagar och regler på alla nivåer. Men hur funkar det? Alltså praktiskt? Eller kanske taktiskt? Hur får man göra för sina frågor i parlamentet? För 2 år sedan intervjuade jag Isabella Lövin om hur enskilda parlamentariker kan driva frågor med tanke på hur envist hon arbetar för att förändra fiskeripolitiken. Det är avsnitt 19 av Perspektiv om du vill lyssna på det. Men inför Europadagen vill jag zooma ut lite, förstå mer av hur det är att jobba i parlamentet, hamna i rätt utskott, driva frågor, bygga koalitioner och allt det där. Och då kan jag inte tänka mig någon bättre att prata med än Alice Bah Kuhnke. Hon har suttit i parlamentet sedan 2019 och är en del av den gröna gruppen där. Och det här blev ett skojigt samtal där man förstår faktiskt mer hur hon agerar och hur man ska agera i allmänhet för att få igenom sin politik. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu så missar du inte ett enda kommande avsnitt. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för Alice Bah Kuhnke. Varför kandiderade du till Europaparlamentet istället för att bli partiledare? Du har ju sagt att du kunde tänka dig det och sen satte du fokus på Bryssel. Vad kan du åstadkomma där som du inte kan åstadkomma hemma?
Ja, men det du säger nu är ju en sanning med stor modifikation som tyvärr lever upp till devisen att om en lögn upprepas tillräckligt ofta så blir den till slut sann. Jag hade aldrig ett uppstartat arbete med fokus eller med målet att bli språkrör eller partiledare för Miljöpartiet. Däremot så fick jag en gång för länge sedan frågan om jag skulle kunna tänka mig att bli språkrör någon gång i framtiden. Och då sa jag, och det här är liksom sanningen, då sa jag att om man är ett partis främsta företrädare, då tycker jag också att man har som skyldighet att ta sig an de tuffaste uppdragen i det partiet. Och så vidare. Så det var i en sån kontext jag sa detta. Men där har ju folk hela tiden velat klistra på mig. Precis som att det känns ju som att många vill att jag ska kämpa för den här posten. Men det har jag inte gjort. Utan när jag fick frågan av Gustav och Isabella om jag skulle kunna tänka mig att kandidera till Europaparlamentet, då protesterade jag hejvilt. Jag protesterade så högljutt och med sådan kraft att jag fått be om ursäkt flera gånger efteråt. Därför att jag sa att nej, men jag är nog hellre minister eller riksdagsledamot. För det var ju under en period som vi inte visste att det som sen blev januariavtalet skulle bli en verklighet och Miljöpartiet skulle bilda regering i Sverige. Men de fortsatte att tjata och sa att men vi har kommit fram till att du är den som behöver stå eller försöka komma överst på listan och leda vår valkampanj i EU-valet då 2019. Och jag sa nej, det har jag inte tänkt mig. Men sen så sa de till slut just det som jag då hade sagt i intervjuer tidigare. Att, men Alice, du har ju sagt att om man är ett partis främsta företrädare då får man också ställa upp och ta de tuffaste uppdragen. Och då kommer jag ihåg hur arg jag var på Gustav Fridolin. Och så sa jag att okej då. Men sen är det ju i vårt parti, till skillnad från alla andra svenska riksdagspartier, inte någon liten grupp i någon sorts partiledning som bestämmer vem eller vilka som kandiderar eller får stå övers på våra listor, utan det gör medlemmarna. Så då var det ju ett val och medlemmarna ville att jag skulle stå övers på vår kandidatlista och leda vår valkampanj. Och så blev jag invald. Och nu är jag här. Och nu skäms jag som sagt var över att jag protesterade. För det här är det bästa och mest utmanande och mest angelägna jag gjort. Så jag är otroligt tacksam för detta.
Jag såg nog inte dig som en sån här karriärist som jag förstår att du vänder emot. Utan för mig var det så här, men folkrörelsemänniska som du är. Man tar steget framåt och småningom så blir man språkrör och man hänger i och man vill uppåt och så här liksom. Och då kändes det som att det här ändå var, som du beskriver, någon slags lite detour. Samtidigt så kan man ju åstadkomma fantastiska saker i Bryssel som man kanske inte kan åstadkomma i Stockholm. Så frågan är vad det är du får mer hävstång för eller mer effekt för i Bryssel än i Stockholm.
Men då, jag vill ändå protestera mot den bilden också. Varför ska man vilja bli språkrör? Varför tror man att man åstadkommer mest som språkrör? Alltså att vara språkrör eller att vara partiledare, då är man ju framförallt ledare. Då ska man leda en skock, en massa viljor, driva igenom ens politik, men också förstås företräda hela partiet. Men,
för att du är jättebra på det, helt enkelt.
Nej, men jag tror att man kan göra minst lika mycket skillnad som riksdagsledamot eller som regionråd eller som aktiv i kommunpolitiken. Då kan man ju få igenom saker, allt ifrån att man liksom reformerar den lokala äldrevården till att man bygger en ridhall som kan verkligen göra skillnad för massa människor.
Är det du vänder dig mot i min beskrivning att betrakta politiken som en karriär snarare än ett kall?
Ja, verkligen. Och det tycker jag också är min skyldighet som miljöpartist, eftersom vi har också den här rotationsprincipen. Det är vi också ensamma om. Vi får ju inte sitta på samma post mer än 2 mandatperioder. För att sen ska vi rotera ut och så ska andra rotera in. Och man ska in och ut i verkligheten. Precis som Gustav gjorde, att han gick till Arbetsförmedlingen och idag jobbar som lärare. Men det som jag känner att jag idag gör, som jag är glad för att jag har chansen att göra, det är ju att arbeta med några av de frågor som är mänsklighetens absolut största utmaningar, och att jag gör det på en helt annan nivå än vad jag gjorde som minister och riksdagsledamot. Och bara för att tydliggöra det, om en satsning i Sverige handlade om 15 miljoner, så handlade det här om 15 miljarder euro. Alltså det är en helt annan nivå. Om vi i Sverige brottades med andra partier om vilka satsningar som skulle göras och på vilket sätt, så brottas vi här med hela länder som kanske är dubbelt så stora i antalet invånare som Sverige. Och man får liksom använda alla strängar på lyran för att få igenom politik. Och man får knyta allianser och skapa nätverk med politiker från andra partigrupper på ett sätt som inte görs i Sverige på samma sätt. Och det är oerhört stimulerande, och jag känner att det här är som hand i handsken för en politiker som jag.
Så det är också mycket svårare?
Det är mycket svårare å ena sidan. Ja, för att det är väldigt, väldigt mycket större och mycket mer som står på spel. Och det är svårare att få igenom idéer också, beroende på lite vad det är för frågor. Å andra sidan är det också, tycker jag, rakare på det sättet att man kan faktiskt knyta kontakter. Precis innan jul så slutförhandlade jag The Rights and Values Program. Ett program som är en del av långtidsbudgeten, som är miljarder, 16-17 miljarder kronor till det civila samhället i EU. Och till rättsväsendet och till arbete mot mäns våld mot kvinnor och till journalister och så vidare. Och en av anledningarna till att jag också lyckades med öronmärkningarna, att det just ska gå till våld mot kvinnor, att det just ska gå till rättsstatsfrågor och till fri journalistik och så vidare, det beror ju på att jag under det 1,5 år som har gått, eller bara under det 1,5 år som har gått, funnit vänner i EPP, i Renew och så vidare, som då stöttade mig. Så jag hade en hel majoritet från parlamentet när jag företrädde parlamentet, när vi förhandlade med kommissionen och rådet. Eller framförallt med rådet då, men också med kommissionen.
På samma sätt som vi kan prata om lokalpolitiken, det som är så fint med den, att du kan inte hålla på liksom och giddra med fina ord, utan så ska vi sanda här eller ska vi inte sanda här? Ja, kan det vara en förskola där borta utanför Värnamo? Alltså det blir så här tydligt, och på något sätt känns det som att i EU-parlamentet är det samma, att du kan inte heller giddra för mycket, att du behöver skapa de här allianserna. Intrycket man får ju på riksdagsnivå i Sverige är att där kan det bli lite mer ideologiskt eller liksom flummigt, eller det kanske till och med en aning moraliserande. Är det mer så praktiskt och pragmatiskt så att du till och med skulle kunna kroka arm med liksom någon av de här lite högerkantspartierna, därför att du känner att du får med dem i den här frågan och du är inte skyldig dem någonting?
Nej, Inte när det gäller de högerextrema partierna. Alltså jag sitter ju bredvid fascister och nazister i vissa utskott. Så nej, där finns det liksom ingen... Vi har helt olika idéer om verkligheten och vad EU ska vara och vad en rättsstat är och vad demokrati och mänskliga rättigheter är. Men absolut att jag kan samarbeta väldigt väl med enskilda konservativa, alltså enskilda kristdemokrater eller moderater, ja. Mm. Men det finns ju väldigt många grader i helvetet, lyckligtvis och dessvärre. Så jag vet inte om det egentligen är, jag menar, den mest konkreta politiska förändringen, den ser man nog precis som du sa på lokal nivå. Ska vi börja sanda? Ska vi bygga den här förskolan? För då skapar man liksom en direkt förändring, en möjlighet i människors vardag. Och jag vet ju att det är oerhört tillfredsställande att vara lokalpolitiker. Jag känner ju väldigt många lokalpolitiker. De ser ju varje dag och möter väljarna varje dag och har ansikte på sig. Så på det sättet är ju det raka motsatsen att vara EU-politiker. För det är människor i Polen som jag aldrig har träffat och aldrig kommer träffa som påverkas av den politiken som jag då förhandlade fram innan jul till exempel.
Mm.
Men det som är väldigt tydligt det är ju att man är på slagfältet. Det där större slagfältet. Så även om det pågår slag också i och utanför Värnamo och i Sveriges riksdag så är ju det slagfältet som EU just nu utgör med... Inte minst när det kommer till de mest brännande frågorna som migrationen, vad som händer på Lesbos just nu och i Grekland. Men också frågor om hur Polen och Ungern och en rad andra medlemsstater bryter mot EUs grundläggande värderingar och så vidare i en rad frågor. Allt det där sker ju också och som miljöpartist i alla fall så är ju hela vår idé att vi ska vara en del av någonting större. Det handlar ju både om det liksom nära, en människor ska äga sin frihet och kunna förverkliga sina liv och riva hinder och ta sig över dem och så vidare. Men så handlar det också om solidaritet med andra människor. Och då är ju EU och parlamentet en fantastisk plattform för att arbeta med de frågorna.
Lagarna ramlar ju ner från kommissionen, de föreslår grejer. Och så, hur påverkar man dem? Är du där och rotar innan eller när de väl kommer som det är så här, ja, här fick vi en degklump och nu ska vi börja forma en vas?
Nej, jag är väldigt mycket innan. Med alla verktyg som finns, som är tillåtna. Alltså både då att man, både att man lyssnar och analyserar tal, vad säger de? Alltså både vad sa Ursula von der Leyen i sina första tal, alltså kommissionens ordförande, men också vad var sagt under de sista åren av den förra kommissionen och vad är redan på gång för... Man kan ju tro att Ursula von der Leyen började med vitt blad när hon tillträdde då också för 1,5 år sedan. Eller när hon blev vald. Men så är det ju inte, utan det har ju hela tiden funnits generalsekretariat, alltså skuggor. Till exempel Ylva Johansson som är kommissionär, hon har ju ett DJ, liksom, departement som jobbar med hennes frågor. Och de höll ju redan på att jobba med massa frågor, så de har vi analyserat. Vad kan vi räkna med att de inte kommer börja om på scratch?
Som du sa till mig en gång, att kom ihåg att ministern är statssekreterarens ansikte utåt.
Precis! Precis så är det. Det pågår ju massa saker som det gäller att vi som är folkvalda politiker faktiskt har koll på. För annars så lämnar vi ju hela EUs utveckling till tjänstemän som ingen kan ställa till svars. Och som då kanske försöker forma sina egna agendor. Nu ska vi inte misstro dem, men jag tror att det är otroligt, alltså helt centralt att vi politiker faktiskt förstår att det finns en rörelse. Och ska man bryta den rörelsen, vill man att de ska börja arbeta med en annan sorts politik, då måste man vara väldigt mycket i framkant.
Vilka är dina främsta frågor? Eller som så här, jag menar, du har ju miljö och klimat, du har demokrati, du har mänskliga rättigheter, det var dina tre grejer du kandiderade på, kan man egentligen säga. Är det de tre eller är det mer någon fråga? Är det mer mänskliga rättigheter-frågor eller mer klimat? Eller?
Jag är delegationsledare för de tre svenska parlamentarikerna och det betyder att jag leder vårt arbete och har liksom det yttersta ansvaret för vårt lilla kansli, eller lilla. Vi är ju närmare 18-20 personer nu snart, men med praktikanter och så. Och då har vi ju delat upp våra ansvarsområden så när jag åkte ner dagen efter valet och satte jag mig på tåget ner till Bryssel. Jag tror det var den 27 maj då, för valet var ju den 26. Och då började jag ju förhandla för de utskott som jag ville att vi tre skulle få arbeta i. Och då utgick jag från vad vi gick till val på som miljöparti. Och visste då att jag ville att vi skulle sitta i miljöutskott, i transportutskott, i utskott som arbetar med mänskliga rättigheter och demokratifrågor och i jämställdhetsutskott och så vidare. Och allt det gör vi nu. Och då har jag mina huvudfokus på utskott som rör mänskliga rättigheter, demokratifrågor, mediefrågor och hbtq-rätt. Och så vidare. Och sen har Per, han jobbar mycket i Envi, alltså energiutskott, och arbetar med djurtransporter och jordbruk. Och sen har vi Jakob som arbetar med infrastruktur, transporter, utsläppsrätt och så vidare. Så vi täcker upp på det sättet och har fördelat huvudansvaren. Men klimatnödläget är det övergripande faktumet som ju påverkar det arbete jag gör i de utskott jag sitter i. Vi vet att de flesta människor som kommer tvingas på flykt 2050 kommer göra det på grund av den globala uppvärmningens konsekvenser. Så att allting utgår från att vi har sprängt flera av planetens gränser och håller på att förgöra vår lilla planet. Så, ja.
Men var det svårt för dig att komma in där? Jag tänker mig att det finns liksom... Du satt och spelade, fick en så här inskolning som alla andra, tänker jag. Och du får lära av andra. Men var det inte en himla trängsel att komma med i något klimatutskott? Vill inte alla in där?
Jo.
Alltså, hur tar du dig in där? Och...
Det var ju hemskt. Och då känner man ju också hur svensk scout från Svenska kyrkan man är. Vi är ju väldigt snälla, generellt sett.
You have to stand in line. You have to stand in line behind me.
Ja, precis. Och att man, hur man beter sig när man ska då framhäva sig själv eller försöka då. Och då skulle jag ju förhandla också åt Per och Jakob. Så jag visste ju att det skulle bli jättesvårt att få in Per i NV-utskottet när jag skulle slåss då med andra gröna. För så är det ju att i parlamentet, de olika grupperna har ju också, beroende på hur stora man är, det vill säga hur många mandat man fick, så har man också ett kvotsystem. Så man har inte hur många platser som helst i varje utskott, utan det är baserat på en storlek. Det betyder ju att vi gröna har ju mycket färre platser i de olika utskottet än vad till exempel EPP, alltså de konservativa, har, som är parlamentets största grupp. Samtidigt är just NV, alltså energi i klimatutskottet, och LIB-utskottet som jag sitter i, som är alltså för medborgerliga fri- och rättigheter och så vidare. Det är de två mest populära utskotten bland alla gröna. Så det var ju, när jag fick se listan, för man fick ju önska då, som var officiellt i gröna gruppen. Och när jag fick se listan på alla som ville sitta just de här utskotten, då var det ju mer än
50 helg. Tyska gröna för dig.
Ja. Nej, men inte för mig, men det var 50 tyska gröna som också ville ha det i stort sett. Så kändes det, eller hela Tyskland kändes. Så då fick man först börja bygga allianser i gruppen, bland de andra. Mycket fika, mycket prata om vad man själv ville och försöka lyssna också på vad andra ville. Och sen så var ju vår då generalsekreterare som heter Vola. Och på tal om så här hemliga makthavare i Europaparlamentet. De borde du förresten intervjua någon gång. För det är ju de eminenserna som egentligen styr vilka utskott man får jobba i och så vidare. Det är ju generalsekreterarna. Och Vola då, vår generalsekreterare, Gröna gruppens generalsekreterare. Hon var ju hårt ansatt. Men oj vad jag var trevlig mot henne. Och sen så lyckligtvis då så blev det som jag ville. Men vet du? Vid halvmandatperiodsskiftet, alltså efter 2,5 år, då är det en tradition, det är kutym att man roterar. Så att det kan jag emellanåt, om jag inte somnar när jag borde, ligga och oroa mig lite för. Om jag måste byta utskott, för det har jag inte tänkt göra. Du får intervjua mig igen om jag sitter i något annat utskott sen.
Så du fram med färdigt kaffet och ny fikarunda nu då?
Precis. Ja, det kommer behöva bli så.
Men du är ju en otålig själ, men också tålmodig. Så att du är både aktivistisk och säger, nej nu jävlar, även om du inte svär så mycket. Men samtidigt så här folkrörelsebarn som förstår att många saker tar väg inom institutionerna. Så givet allt detta så tänker jag så här, är du frustrerad som fan att få saker och ting gjorda? Eller är du så här, men taket tar sin tid? Och...
Nej, jag är verkligen frustrerad. jag hade nog inte känt mig lika rastlös om det inte var för klimatnödläget. Men vi har inte så många år på oss, de facto. Det är en massa beslut som måste komma på plats nu. Vi måste stoppa de fossila utsläppen nu. Annars är det kört, även om vi inte kommer märka av hur för sent det är förrän om ett antal år. Det gör mig oftare upprörd än vad jag skulle önska. Det tar för lång tid. Samtidigt så lagstiftning måste ju ta tid. Det är ju demokratiska processer. Vi stiftar ju lagar som påverkar hundratals miljoner människors vardag. Så självklart ska det ju ta sin tid. Även om vi då gör allt vi kan för att det ändå ska ta så kort tid som möjligt inom rimlighetens gränser. Mm. Men vid sidan av lagstiftningsarbetet så finns det ju massa saker jag som folkvald kan göra. Allt ifrån att uppvakta kommissionärer för att de ska lägga fram bättre lagförslag, till att skriva debattartiklar, till att då nätverka med det civila samhället. Det ägnar jag ju otroligt mycket tid åt. Ha möten och dela idéer och arbeta fram strategier tillsammans med frivilliga organisationer, framförallt från Sverige, men HBTQ-rörelsen driver ju samma frågor i alla medlemsländer, så de har jag ju också regelbundet möten med och så vidare. Så det finns ju verkligen att göra som tillfredsställer på kort sikt.
En annan sak, liksom, om man tittar på själva arbetet, är det viktigt att uttala sig i olika sammanhang? Jag såg nämligen att du yttrade i debatten efter att Joe Biden installerades som president och att du säger att du är för det, typ. Samtidigt som att du välkomnar det. Och du uppmanar oss att inte ta demokrati för givet, bla bla bla. Liksom. Vem är det tänkt att höras av? Är det liksom en pik till dina ungerska kollegor från Viktor Orbáns parti? Eller liksom, men det är ju viktigt sagt, men det är också liksom på något sätt meningslöst. Alltså om ni förstår mig rätt. Någonstans?
Ja, då när jag gjorde det så är det ju att jag representerar de gröna. Jag hade ju flera syften med att slå in min öppna dörr då. Ett, jag representerar gröna gruppen, så att det är ju viktigt också för protokollet att är någon från sossarna, någon från konservativa, någon från liberalerna och så vidare. Och jag representerar de gröna. Alla gröna alltså i EU. Och därför var det viktigt att jag sa de här korta sakerna. Man har ju typ 60 sekunder eller max 90 sekunder på sig. Så det var ett mer formellt syfte. Det andra syftet var ju att Ursula von der Leyen var där. Hon är ju inte alltid där. Jag har ju lyckats bygga någon sorts relation med henne och haft ett privat möte med henne efter att jag tog initiativ till det arbetet vi gjorde mot rasism efter mordet på George Floyd. Så blev jag inbjuden till henne och så har vi haft lite mejlkontakt och setts och sådär. Och då kunde jag också rikta mig, påminna henne om en sak som vi talade om när vi sågs. Så det är liksom de två, alltså man kan ha lite olika sådana här syften, men det var ju två syften. Och sen så, det tredje syftet är ju faktiskt det som du raljerade över, att vi behöver också upprepa självklarheter. Det kan ju tyckas löjligt, samtidigt så lever vi i en tid när också det som många av oss tagit för givet inte bara ifrågasätts utan också aktivt motarbetas av krafter som inte tror på alla människors lika värde, som inte följer rättsstatens principer och så vidare och så vidare. Så därför behöver vi också säga det där som kan tyckas självklart.
Men är det tydligare i parlamentet än i riksdagen?
Det tror jag, därför att i parlamentet så ska vi ju också tala om det som är och sker och pågår i EU. I Sveriges riksdag har man ju fokus på Sverige, och ytterligheterna är lyckligtvis inte lika stora i Sverige som det är om man tittar på hela EU. Vi har ju de facto medlemsländer som till exempel Polen, där finns lagar som förbjuder homosexuell propaganda, som de kallar det, om man då visar bilder på samkönade par och så vidare. Vi lever ju i en tid där vi har öppnat dörren till mörkret. Så det blir viktigare att också säga saker som kan tyckas självklart, men som inte är det. Och därför är det av stor betydelse.
Mm. Så det kanske är liksom, vilket jag uppenbarligen gjorde tecken på i min fråga, lite mer skyddad verkstad här hemma.
Ja, det är ju bra att du säger det. Nej, men då får vi ändå försvara liksom själva idén med det svenska parlamentet. Därför att det är ju ett svenskt parlament. Om man ska ägna sig åt frågor som kanske inte då slås in på de topp 10 mest graverande eller de största ödesdigra konsekvenserna i EU. Men man gör ju det man ska, förhoppningsvis. Även om jag då idag ser vad jag också visste och blev varse om som demokratiminister i Sveriges regering. Att man inte tar hänsyn till vad som faktiskt pågår i detta parlament, alltså det andra parlamentet. Jag blir ju förfärad när jag läser EU-nämndens rapporteringar ibland där man ser hur ledamöter tar upp frågor som redan är beslutade om, som om det gick att välja på. Och det är ju sorgligt och skrämmande, därför att svenska väljare förtjänar ju bättre än så.
Vilka är de viktigaste skillnaderna mot det svenska parlamentet då? Du berörde att det är lite så, alla förhandlar med alla. Det är brist på partipiska. Eller finns det partipiska inom den
gröna grupperna? Ja, det finns ju i alla fall en ambition hos alla partier att kunna hålla sin grupp intakt. Därför att då kan man ju också, då ökar ju ens kort i kortleken när man förhandlar med de andra grupperna. Om man kan säga, jo men ni har 76 röster från oss. Till 100%. Eller om man behöver säga, jag vet inte riktigt hur alla kommer rösta den här frågan, men kan inte förhandla som jag vill ändå eller möta mig. Så att ur det perspektivet är det ju oerhört viktigt att det finns någon sorts linje. Och där särskiljer ju vi gröna oss, och det finns ju statistik som tydligt visar på det. Vi är ju den grupp som röstar mest likt varandra i alla frågor. Och det har ju slagit mig och är oerhört stimulerande. Vi är ju väldigt lika. Så om man känner en miljöpartist, en svensk miljöpartist...
Ni har Patagonia-tröjor allihopa.
Ja, men om man känner en miljöpartist i Sverige så kan man sätta sig på middag med en miljöpartist från liksom södra Tyskland eller Spanien, och man kan prata liksom mänskliga rättigheter, demokrati och klimat och miljö, och till och med så här lite i detaljfrågor kring PRIM eller kring utsläppsrättshandel eller tullar på importerade varor från länder som kanske inte då är med i Parisavtalet, och man vet precis, vi tycker exakt samma, och det är rätt gött. Och det är skillnad om man tänker på EPP, där svenska moderater och kristdemokrater sitter. För de har ju också Fidesz-partiet i sin grupp. Och det finns ju ingen av de svenska kristdemokraterna och moderaterna som tycker att deras politik är härlig. I alla fall, det säger de i alla fall, att de tycker det motsatta. Men de sitter i samma grupp och måste alltså förhålla sig till varandra i den politik de lägger fram.
Du berörde lite hur man väljer utskott och försöker komma med där. Jag tycker en sak som är intressant där, det är ju att utskotten är öppna, vilket de inte är i Sveriges parlament.
Ja, mötena, ja. Mm.
Ja, är inte det lite lustigt?
Ja, fast jag tycker ju att det är fantastiskt, eller lustigt. Så jag skulle säga att ja, det är ju
ja, att,
det
väcker att, ju jag lust. Tänker nu får du ta på din, du får ta på din gamla demokratiministerhatt här kanske. Men att inte de är öppna i Sverige.
Ja, det är ju mer anmärkningsvärt. Och jag tror att hade vi haft öppna utskottsmöten i Sverige så hade nog själva gruppen parlamentariker i sin sammansättning förändrats en del. Jag tror att människor hade behövt skärpa till sig en hel del. Nu ska det erkännas att alla, alltså jag vet inte hur många procent det är, men min känsla är att 90% av alla utskottsmöten jag är med på är ju då öppna och de webbsänds. Sen finns det då 10% som är in camera, som det heter. Det låter ju nästan motsägelsefullt att de heter in camera, men då betyder att det inte är direktsänt. Men det är undantagsfall i mina utskott i alla fall. Nej, men jag tycker det är fantastiskt.
För man kan ju se din kalender. Jag har varit inne och tittat i din kalender. Du har ju inte exakt allt där. Liksom, men man ser ju ändå vilka möten du har varit med på. Man kan se vad du röstar på. Sådana här saker. Man kan till och med ibland så skriver du, vet inte hur vanligt det är, varför du röstar på någonting.
Ja, man gör röstförklaringar. Nej, men jag tycker att det är det minsta som väljarna kan begära. Och det är någonting som jag både arbetar med nu i parlamentet, både som enskild svensk miljöpartist men också i gröna gruppen. Vi är ju de som har gått längst vad det gäller krav på transparens, till exempel när det gäller lobbyregister. Vi vill att alla väljare ska veta vilka företrädare för kommersiella intressen som vi som stiftar lagar faktiskt träffar. Nu redovisar inte alla exakt vilka de träffar. Vi gör det, de gröna, därför att vi tycker att det är helt centralt för att bygga tillit gentemot mot väljarna.
Det betyder inte... Är det bara kommersiella eller är det också ideella krafter ni träffar?
Jo, ja, men det också. Vi träffar ju NGOs, ja, mängder. Men vi tycker ju att allt ska vara transparent och visas. Men det är ju särskilt känsligt när det handlar om lagar som till exempel berör fordonsindustrin. Vi säger att det handlar om utsläpp. Då vill vi ju att väljarna ska veta om vi har träffat företrädare för Volvo till exempel. Och sen lägger fram politik som spelar Volvo rätt i händerna. Men om man inte redovisar vilka företag och kommersiella intressen man träffar, då finns det ju en risk att man faktiskt, det finns ju till och med graverande exempel när människor har varit politiker och sen när de har slutat så har de direkt börjat jobba på ett privat företag vars politik de också främjade under sin tid som politiker. Och då så fall ska det ju vara öppet. Så fall ska man ju säga till väljarna: hej, röstar ni på mig, då röstar ni på en person som kommer driva det här företagets intressen. Fine. Mm. Och då är ju det ju öppet och man spelar med öppna kort gentemot väljarna. Men det är ju väldigt få politiker som gör det. Utan de flesta har ju ett helt annat partiprogram än liksom Volvos när de går till val.
Det är också där att, liksom att kunna, även om man beter sig på ett korrekt sätt, så bara risken för att bli misstänkliggjord kan ju erodera förtroendet i institutionerna, tänker jag. Liksom.
Ja.
Så att, sen har vi det här med rapportör och skuggrapportör.
Mm.
Vad är grejen där? Det är föredragande, om jag har förstått det rätt.
Ja, det kan man, fast mer än så. Om man är rapportör...
Du får säga nej, Per, du har helt fel. Det är helt
nej, men... En rapportör är ju samma sak som att företräda hela parlamentet i förhandlingarna. Då håller man i lagstiftningsärendet. Man sitter sen som enda person från hela parlamentet. Man representerar alltså alla 705, oavsett vilket parti man kommer från. Och förhandlar med, som jag fick då göra innan jul, under 2 intensiva veckor, med en representant från Tyskland som då var ordförande för rådet. Och därför skickade de en tysk och med en kommissionär. Så att då är man verkligen, man är huvudförhandlare. Man måste kunna allting i detalj och punkt och pricka. Och det var ju skitjobbigt. Och samtidigt så otroligt stimulerande att få vara typ 50 år och få känna att man måste anstränga sig så inåt.
Men är det en vänlig stämning eller är det så liksom, okej, du börjar?
Det är en formell struktur, men det var ju verkligen, alltså de här förhandlingarna direkt sänds ju inte. Och det förstår jag, därför att så vänligt är det inte alls, utan nej, men det, man blir ju utsatt av allehanda förhandlingstekniker från de andra. Nu var det ju också, vi kunde inte ses fysiskt, så det var ju, man satt liksom med 2 andra skärmar bredvid sig, så var vi då 3 skärmar. Och under den där stunden så blev jag ju alltifrån förminskad till en början, där de det var ju som 2 gubbar som jag förhandlade med i 50-60-årsåldern. Tills jag satte dem på plats kring det. Och då är man ju rapportör. Jag var huvudförhandlare. Sen så har man då som rapportör skuggor. Och det kan ju låta också som något litet och kanske lite meningslöst. Men en skugga är då en person som varje partigrupp har utsett som är partigruppens förhandlare gentemot huvudförhandlaren. Så jag hade då ett antal skuggor, alltså en från vänstern, en från liberalerna, en från högern och så vidare. Så jag hade en massa skuggor. De var jag ju tvungen att också hantera under hela huvudförhandlingen och innan huvudförhandlingen startade. Jag såg då till att jag hade dem med mig. Jag la fram förslag, detta är mina strategier. Om jag måste prioritera bort något, alltså förhandla bort något, då kommer jag ta det här. Det kommer jag inte säga till rådet och kommissionen, utan jag kommer låtsas att det är det här jag siktar på så att de sänker garden. Alltså allt så där. Det var också väldigt spännande och lärorikt.
Vilken drill har du fått i det innan liksom?
Att förhandla.
Är det så att det finns massa människor?
Jag har ju inte gått någon förhandlingskurs. Det kanske hade varit bra i sig. Men däremot så har jag ju hela ett parlament med mig. Eftersom jag då hade en sån enighet med parlamentet. Och den som var utsänd från den socialdemokratiska gruppen som skugga till mig. Han är också LIBE-utskottets ordförande. Till exempel. Så jag hade ju otroligt många namnkunniga människor med mig. Och därför var jag ju så mån om att, för de får ju sitta och lyssna, de får lyssna in. Men kutym är att de får aldrig bryta in, för då drar de ju undan mattan från mig. Så jag hade också då han, LIBE-utskottets ordförande, en spanjor, López Aguilar. så verkligen är så här spansk på alla sätt och vis också, så här 50-60-årsåldern. Jag tänkte så här under första mötet när det hettade till och jag märkte att de här personen som företrädde rådet och personen som företrädde kommissionen, alltså kommissionären, att de, när de försökte förminska mig under en liten vända där framåt kvällskvisten under en förhandling, så tänkte jag, nu hoppas nu inte någon går in av mina skuggor. För de kan bryta in, men då ska det ha spårat ut rejält. Det hör inte till spelreglerna. Och då så kommer det fram en person och viskar till mig från LIB-utskottet, alltså sekretariatet, och säger, ja, López Aguilar vill ha ordet. Och jag bara, fasiken. Alltså på riktigt tänkte jag, nu kommer jag tappa ansiktet.
Och nu ja, här kommer klassförstående, här kommer liksom målsman och ska bryta in.
Ja, men precis. Nu kommer rektorn. Och då så då sa jag, men jag kunde samtidigt inte ge honom ordet. Sådär. Så jag var tvungen, ja. Så då sa jag, Mr. López Aguilar, shadow from SND, but also Libe chair. Och det visste ju Reynolds om, alltså kommissionären och sådär. Och då kom han in och så bara, då sa han så, ja tack, jag vill bara säga att jag har lyssnat nu på förhandlingarna så här långt. Jag vill bara säga att vår rapportör, Alice Bakunke, hon gör ett fantastiskt arbete. Hon har ett enigt parlament bakom sig och jag talar för oss alla när jag bara säger lycka till. Sen bara gick han ut. Efter det... Förstår du vilken gåva? Jag ville ju skicka blommor, men det kunde jag inte göra heller. För det blir ju som att jag bara erkänner hur... Men det var ju som en gudagåva. Att han gick in och krönte mig. Sådana kröningar behövs ju. Och det var ju så fint av honom och stort av honom. För han ville visa de där två gubbarna då i hans ålder. Som vet mycket väl, men han är. Men de har aldrig hört eller sett mig tidigare. Att jag är drottningen just nu och hon leder oss. Varför börjar jag prata om det här nu? Jo, skuggorna. Så skuggorna är viktiga.
Det var för att jag undrade lite om den där taktiken. För liksom det är ju så här, i många nya jobb så får man gå in till någon och så säger någon så här, gör så här. Eller liksom, här är tre bra grejer du ska tänka på när du ska förhandla med kommissionen. Eller någon som har liksom, jag menar, har du fått tips av någon att berätta för skuggrapportörerna? Eller är det bara liksom så här, knutsluga Alice från Småland som har kört det här sedan årtionden?
Nej. Fast det är ju, skulle jag vilja säga, en av nycklarna till allt jag har lyckats med. Och det är nycklar som jag, när jag har misslyckats, i så fall inte använt. Jag är ju väldigt bra på att ställa frågor. Jag har ju ingen stolthet. När det handlar om, nej men på riktigt. Och det tycker jag, att inte vara stolt tycker jag är en sak som jag är skyldig att inte vara. Det är ju skyldig väljarna. De har ju röstat på mig. Många, närmare 500 000 på Miljöpartiet och mig, alltså totalt. Det är klart att jag inte får gå runt och vara stolt. Så jag ställde ju mängder av frågor, träffade massa människor innan vi gick in i de här förhandlingarna. Tittade på tidigare förhandling, alltså förstår du, läste hur det gått väga, pratade med dem på LIB-utskottet, de juridiska. Man har ju massa personer, när man sitter där och förhandlar, jag önskar du måste komma med nästa gång om jag får chansen att göra det. Då har jag ju också juridisk expertis, alltså jag är ju inte jurist, jag kan ju inte alla detaljer i hur transaktionerna sker och när, vad kommissionen faktiskt måste göra enligt någon paragraf långt borta som aldrig har hänvisats till och så vidare. Men tack vare att jag hade byggt upp nätverk, byggt relationer med dem på den juridiska expertisenheten, så hade jag ju Joé från Portugal, en av de här juristerna, som ringde mig eller textade mig under förhandlingen och sa, syna kommissionens kort på det där. Han försöker lura bort dig. Det är inte sant det han sa alldeles nyss. Och då kunde jag ju titta på det textmeddelandet och säga så här, but I wonder what the commission just said some minutes ago. Is that true that you can do like that? Can you hold the payment until 2022? Och de bara, no, maybe. Alltså där, det hade jag ju inte. Jag hade ju inte kunnat peka på det och med det vinna respekt. Om inte jag också hade byggt den här relationen till den juridiska experten från LIB-kansliet.
När man beskriver det här så man beskriver det ju lätt liksom så dramatiserat att förhandling just blir krig eller att man står emot varandra, att det är liksom oresonligt. Och senast jag var i parlamentet så råkade jag ramla in på något sånt här möte. Det tog väldigt lång tid innan de förstod att vänta, vad har han där att göra? Och det tog väldigt lång tid innan jag förstod att det här ska inte alls vara. Utan det stod... Det stod ju så här in camera och tänkte, ja, men det här blir öppet och trevligt. Och så, ja. Det var någon finländsk kollega till dig som var väldigt snäll mot mig och ledde ut mig. Och så här. Men det som var intressant i det var just att det var, men folk satt koncentrerade, men det var liksom vänligt i rummet. Och att det var ett fantastiskt listmöte. Men liksom jag fick på något sätt titta i maskineriets inre. Det är ju här kugghjulen hakar i varandra. Det är parlamentet, det är kommissionen, liksom det är rådet. Liksom. Och så lite från alla möjliga håll och kanter. Kanske var någon av en budgetenhet som sitter här och kuggar lite grann. Med, alltså det var något så här, det är väl oljat, det håller på. Det är klart att det blir liksom gnissel, men ni ändå liksom... Jag gör kuggrotsrörelser med fingrarna. Men det, alltså det är någonting i det där som, är, som jag tyckte var ganska maffigt när jag var med på det där sist. Mm.
Jo, men det är ju kugghjulsrörelse å ena sidan. Men det blir ju särskilt hetsigt när det handlar om pengar. Nu var ju den förhandling jag ledde också en del av MFF:en, av långtidsbudgeten. Så det är jag ju väldigt tacksam för det är ju inte alla parlamentariker som får ens uppleva det, att förhandla något som också är en del av MFF:en. Utan det sker ju mängder med förhandlingar hela tiden, men inte just då var sjunde år och som kommer påverka under så lång tid framöver. Så det är ju lite olika. Men det finns väldigt tydliga regler för hur man egentligen ska bete sig. Alltså, och hur man ska göra det för att man också ska nå i mål. Till exempel om inte vi hade kunnat komma överens i den förhandling jag ledde som avslutades då precis dagarna före jul. Då kan man undra, vad skulle då hänt? Det här var ju en del av MFF:en. Då finns det ju liksom regelverk också vad som händer då. Och har man ingen långtidsbudget så fortsätter ju budgeten från året tidigare och så vidare. Så det finns ju regler för allting, också hur man bryter avtal eller inte kommer överens. Även om Boris Johnson inte riktigt respekterar det och så vidare. Så finns det egentligen regelverk också för sånt.
Om man skulle säga att det är någonting som folk inte fattar med Sveriges andra parlament. Är det någonting där som kanske också även förvånat dig?
Ja, men det som förvånar mig mest är väl framför allt hur vi politiker inte alls i tillräckligt stor utsträckning lever upp till att informera våra väljare om vad vi gör och hur vi gör det och varför. Jag tycker det är under all kritik att kännedomen om EU-parlamentet är så låg bland svenskar generellt sett. Och det är ju inte deras fel, utan det är ju framförallt makthavarnas, politikernas fel. Det fortsätter att förvåna mig att man kommer undan. Det fortsätter också att förvåna mig att journalister allt för ofta har så låg kännedom. Jag läser ju hela tiden saker som andra svenska politiker då säger i tidningar. Och man tänker, nej men gud, varför ställer de inte den här motfrågan? Det där är ju inte sant. Eller så kan man ju inte ens... Alltså, det är skrämmande, skulle jag vilja säga. När det handlar om så mycket pengar och ofta stora frågor som påverkar människors vardag i Sverige.
Samtidigt som man kan också förstå politiker i Sverige som inte vill säga att ja, vi fick den här grejen från EU och den ska vi rösta igenom. För så funkar svenska lagstiftningen efter tiden. Utan man gör någon liten take på det. Man framstår lite så här som... Vi kanske gör mest att man vill, ja, nej, det här var i huvudsak min idé.
Fast jag tycker att det är...
Så tar man cred för något, liksom, men nu finns det inte roaming i Europa, killar och tjejer. Fast det har ju du ingenting med att göra.
Nej, fast jag tycker att det är... Jag tycker inte att det är okej. Okay. Framförallt så tycker jag att det är oerhört allvarligt att vi politiker som ju ändå bör försvara demokratin... Och därmed bör försvara och kämpa för ökad transparens och tillit och kunskap och spridd förståelse för vilken påverkan EU-parlamentet faktiskt har på människors liv och vardag. Så jag hoppas ju att allt fler förstår allt mer. Och det är därför jag har satt sånt oerhört fokus på just kommunikation. Och jag är så tacksam för att de medarbetare vi har här nu i parlamentet, som vi ju har anställt då på det svenska miljöpartistiska Brysselkansliet. De är ju framförallt många yngre som ju är oerhört... Vad ska man säga? De är aktiva medborgare, får jag säga. Men det är de ju. De är ju aktiva medborgare som på olika sätt ju kommer arbeta i politiken eller i det civila samhället eller i näringslivet också efter den här mandatperioden. Och bidrar ju, även om det är en liten skala, till att fortsätta öka den här kunskapen och förståelsen. För vi politiker är ju faktiskt också bara ansiktet utåt för alla de som jobbar åt oss. Jag gör ju verkligen mer eller mindre än vad de faktiskt ser till att jag kan göra.
Jag brukar alltid avsluta med att fråga om 3 boktips för den som vill förstå mer om EU-parlamentet eller den europeiska idén. Vad skulle du säga då? Mm.
Jag har inte tre, men jag har två. Och den första är en bok som jag läste som barn, som ung. Och som har påverkat mitt och väldigt många andras liv. Och idé om vad det är att vara människa. Men som också satte Europas utmaningar på spel. Och det är Anne Franks dagbok. Och just nu så läser jag den igen med ett av våra barn. Jag tror att det är bra att läsa den som barn och som ung också. Därför att man är liksom mottaglig för vissa saker på andra sätt innan man blir helt förstörd. Så jag tror inte att jag hade varit där jag är idag i livet. Om det inte var för att jag läste den och många andra böcker om andra världskriget. Om nazismen. Om alla de barn och kvinnor och män och andra som mördades av nazisterna. Så Anne Franks dagbok.
Det är liksom friheternas skörhet, ja, som du är ute efter.
Mm. Ja. Och den andra boken som jag har läst flera gånger och som har påverkat mig och mina livsval är Om friheten av John Stuart Mill. Som jag dels läste som kurslitteratur när jag studerade statsvetenskap, men som jag har återkommit till för att brottas och bolla med mina tankar och idéer om just frihet. Ja, den tål också att läsas.
Vad är det som lockar i den? Är det där att även om alla kan få genomföra sina friheter så kan man inte genomföra på någon annans bekostnad? Att sätta liksom det gemensamma före det enskilda?
Ja, och jag tror framför allt det som jag har funnit i den när jag har läst om den efter att jag var tvungen att läsa den som kurslitteratur är ju också att sätta ord på mina övertygelser om varför frihet är så centralt i den målbild jag har av vad livet ska vara för så många som möjligt. Men jag skulle inte säga att jag delar allt som John Stuart Mill tyckte, tänkte och skrev. Men det är ju alltid lika stimulerande tycker jag att få brottas med någon annans genomtänkta idéer och tankar. Och spegla sina egna gentemot dem.
Det där var Alice Backunke, Europaparlamentariker. Vem tror du skulle uppskatta höra just det här avsnittet? Någon som undrat hur 17 parlamentet funkar kanske? Med dela-knappen i poddappen så kan du lätt skicka det här till en kompis eller dela i sociala kanaler. Använd gärna då hashtag perspektivpodden när du delar. Och lyssnar du via Apple Podcast eller Acast får gärna ge oss 5 stjärnebetyg för det hjälper fler att upptäcka vad du just hört. Och när du ändå är inne och petar i appen, passa på då att prenumerera om du inte redan gör det för att inte missa nästa avsnitt. Så precis som detta kommer ge dig fler perspektiv på ett aktuellt ämne. Producent var Jens Back, klippning Hanna Brandén, mixning Stray Dog Studios och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi dig perspektiv på ett helt annat aktuellt ämne. Vi hörs då.